Välkomna till sista podden innan årets sista månad startar. Det är dags för Hockeystudion att diskutera, analysera, debattera vad som sker i svensk hockey och Abris Hotellan. Det måste ju vara helt omöjligt att inte starta den här podden med att prata om Ola Lundberg.
Serieutredaren, ensamutredaren Ola Lundberg. Ja, vilken snackis det blev i fredags, va?
Ja, och vad var det Abris han skulle, vad fick han för uppdrag här för 8 månader sedan?
Han skulle se över seriesystem och kvalmekanism, kan vi väl kortfattat säga att han skulle göra.
Skulle han fördela C-more-pengar också? Eller?
Nej, det handlar bara om de här sportsliga kriterierna som Svenska ishockeyförbundet då ansvarar för. Det är ju SIF som har anlitat Ola då, Lundberg, som blir den här ensamutredaren. Och han ska ju enbart fokusera då på det här sportsliga, framförallt när det gäller hur serierna ska se ut, hur många lag det ska innehålla, hur kvalmekanismen ska se ut och så vidare. Han la även ett förslag om att ishockeyförbundet skulle se över licensreglerna.
Ja. Jag ska dra den lite senare här, men Tellan, ur spelarperspektiv, är det här intressant eller är det här bara liksom, är det bara vi i media som går igång på det här och tycker det är fantastiskt, eller vad säger man som spelare?
Jag tror att det är rätt intressant för att se vad som händer med de här. Spelarna vill ju ha mycket publik när det drar ihop sig till viktiga matcher. Så att jag tycker det var ganska intressant. Han höll på att tappa med de första 15 minuterna bara. Ja. Den gode Ola. Det känns som att han somnade till lite grann några gånger där. Men sen kom han igång.
Jag fick lite Crowns-vibbar första 15 minuterna. Att vart är vi på väg någonstans? Om ni kommer ihåg när berömda presskonferensen med det tilltänkta KHL-laget Crowns. Så hade de en presskonferens som kanske inte gick så bra, men det blev fantastiskt rolig tv. Och jag håller med dig att jag hade konstiga vibbar där i inledningen, att vad är det som kommer ske nu? Ska vi utöka högsta serien till 100 lag? Ja, du vet liksom, man var nästan lite orolig för vad kommer ske.
Ja, absolut. Men han körde de här typ PowerPoint-varianten när det kom upp ord, liksom ett ord, var det engagemang, då höll han på att tappa mig.
Väldigt långt förspel.
Ja,
det
var.
Och det hörde jag.
Men det ska vara bra.
Jag hörde på konferensen, det var ju en konferens med ordförande i distrikten, då var den här förspelet var dubbelt så långt där jämfört med hur det var i tv sen då. Så att det var jättemånga som satt och gäspade och funderade på vart är vi på väg.
Han har väl en bakgrund inom skolan, va? Så det kanske kommer därifrån någonting.
Ja.
Som rektor, var det inte det?
Exakt, och det är faktiskt, vet vem han har varit rektor för?
Ja, men det var väl Emil som jobbade här, va?
Emil Karlsson, ja. Agnelius, ja, precis, ja. Blivande digital chef på Hent. det här förslaget som han kom fram till, det innebär att han tycker, och det ska ut på remiss överallt och det ska diskuteras, debatteras, och sen i sommar eventuellt så kommer Svenska ishockeyförbundets årsmöte besluta i frågan. Och Ola Lundberg tycker att det ska vara 14 lag i SHL och i Hockeyallsvenskan. Jag kommer bara fokusera på de serierna. Han tycker att sträckan i SHL sitter bra som de är nu. Men han tycker att ett lag ska åka ur direkt. Och det här laget tas ut via att lag 13 och 14 spelar en loserfinal. Där det laget som vinner stannar kvar i SHL och det laget som förlorar åker ur direkt. Och Hockeyallsvenskan, kanske det den serien som fick störst förändring. Exakt samma mönster som SHL. Det vill säga 10 lag till ett socialslutspel, kan man kalla det för. De två sista lagen spelar en jumbofinal, precis som SHL, där förlorande laget åker ur till Hockeyettan. Och sedan då, jämfört, eller till skillnad från idag, så blir det ett långt slutspel med 10 lag, där det laget i bästa 7 matcher, det är laget som vinner, spelar SHL säsongen efter. Det vill säga Hockeyallsvenska lagen ett lag är garanterat att gå upp, och de behöver inte slå ut ett SHL-lag för att ta sig upp till högsta serien. Men det är också bara max ett lag som kan gå upp. Idag är det ju 2 lag som på pappret har chansen då. Ja, och
du var nästan lika långrande som Ola där. Du höll på att tappa mig. Jag somnar nästan. Det var en enorm utläggning.
Jag hoppas att det är någon kvar nu i alla fall. Men vad säger ni om det här då?
Ja, jag är jätteförvånad att det blir så hyllat som det har blivit. Jag tycker att det är ett ganska dåligt förslag.
Varför då?
Ja, men
det är bra att du också vågar gå mot strömmen.
Ja, jag tycker det är bra.
Vi är ju känns som ganska gnälliga, och nu var det ju så otroligt vad många var positiva till det här. Jag förstår inte riktigt vad det är som är så himla bra med det här. För om vi börjar med kval, för mig är inte kval Ska inte lag
vad menar du med kval då?
Ja, för att ta sig upp till SHL.
Slutspel är det. Slutspel är
ja det men det är ju alltså, nu är det ju ett slutspel, men för mig bör det ju vara ett kval, och då bör ju lag, alltså det som är hela dynamiken och det som kittlar mig är ju att lag från de olika serierna möts. Och så det är ju en sak. Sen tycker jag att vi har kommit så pass långt ändå, så att över 52 omgångar så tycker jag att det ska betala sig bättre om man vinner allsvenskan, att man ska spela ett slutspel där tian i allsvenskan har chansen att gå upp i SHL.
Men det är ju inte, fast så det stor det skillnad. Om, ja. Det är ju inte så stor skillnad. Idag är det åtta lag som har chansen att spela. Det är ju en slutspelserie.
Ja, jo, men vi skulle ju göra det bättre.
Ja.
Trodde jag. Okay. Det trodde jag var själva.
Och hur är avbridsförslaget då?
Nej, men jag tycker ju att ettan i allsvenskan ska gå rakt upp, och att sista laget i SHL ska åka rakt ner. Framförallt om det är 14 lag som det är nu, för då finns det ju verkligen lag att plocka av som inte håller måttet. Mm. Och sen skulle jag gärna se ett kval, antingen mellan ett lag från allsvenskan och ett lag från SHL, eller kanske till och med två lag från allsvenskan och två lag från SHL, som i sin tur då tas fram via ett kval där. Så att gärna kval, och då får man ju lite av de bästa av värda, där man tycker sportslig rättvisa betalar sig i form av att den som vinner över 52 går upp, och sen får vi den här dramatiken och det här kvalet och det här som jag har älskat, när lilla allsvenska lagen ställs mot de stora SHL-lagen. Nu blir det ju helt isolerad tillvaro för de här lagen. De kommer inte ens att mötas, Hockeyallsvenskan och SHL.
Nej, men så är det, och det som jag kanske tyckte var roligast genom åren, att vi har en lillebror mot en storebror. Men du tappar ju också, om du har ett ettan, precis som det funkar i fotbollen, om ettan går rakt upp.
Ja, precis som i fotboll, det är ju två lag. Nu
säger jo, jag men ett, då, är, ja, då kan det vara ganska dött.
Jag är lite trött på att snacka ska göra som fotbollen, för det är inte det. Men däremot så tycker jag att vi pratar om att vi ska ha en ekonomi i balans, det ska vara långsiktighet. Vad kommer det här att leda till? Det kommer bli någon typ av kapprustning då i februari, där man kan köpa sig till
ett lag. Det var det Sundlöv var inne på.
Ja, det kanske han var, Micke Sundlöv i Modo. Ja, mm. Ja. Men jag tycker det är fullständigt idiotiskt. Jag är ju för att det ska vara långsiktigt, men jag vill naturligtvis också ha kvar en viss dramatik. Vi förstår också, hockeyn handlar mycket om kval och de här mötena på våren där, men jag tycker att man kan få ihop båda de sakerna faktiskt. Så att,
han var ju ute efter en likformighet också, att man skulle förstå att SHL ser ut sådär. Och vi bara kopierar den modellen.
Men slutspel SM-guld, det kan vara lite show för mig, och det kan vara slutspel och så här. Men åka ur och gå upp, där måste sportsliga kriterier väga tyngre än showen. För nu är man så förbannat kåt på de här pengarna hela tiden, att man ska få in på kvalmatcher. Och jag vet inte, ett play-in i allsvenskan, hur hette det?
Nej, fel ord, slutspel är det.
Ja, men då ska vi spela play-in först.
Åttondelsfinaler,
ja, eller åttondelsfinaler. Hur hette det? Och två jumbolag i SHL som har förlorat mot varandra, eller två lag som har förlorat hela säsongen.
Jag
är jättetveksam på något sätt att det ska locka.
Men du är nog en av de första. Alltså, Ola har ju de har ju funderat på att ta in Ola i regeringsbildning, att han ska lösa talmansfrågan.
Ja, jag bara satt och gapade där hemma och tänkte, är det mig det är fel på, eller vad är det för någonting?
Hade du en dålig helg? Hade du en dålig fredag?
Nej, det var helt okej så. Ja. Alltså, men jag svalde ju några gånger där och började fundera, men även efter helgen nu så känner jag ju samma sak, att det har snarare förstärkt, så att jag tycker att det finns väldigt mycket som man skulle kunna göra bättre.
Men är det hockeyns modell att leder man en serie efter 52 omgångar, att man då ska direkt få guld eller direkt bli uppflyttad? Så har vi aldrig gjort det i hockeyn, utan det har alltid varit ett slutspel.
Jag tycker inte det. Jag tycker att det ska vara ett slutspel faktiskt. Jag tycker att den i stort sett, man ska kunna göra lite små förändringar. Men du säger här med ekonomiskt, skulle man ha en direkt uppflyttning då från den som har vunnit serien, då tror jag att fler lag skulle få sämre ekonomi, för då skulle fler rusta upp innan säsongen börjar med att bara ladda på allt vad de har. För att är det så att nummer ett kommer gå upp direkt, så kommer ju, vet du, då är det viktigt från match.
Den platsen är ju värd 100 miljoner.
Alltså. Ja, och då är det ju liksom viktigt att de här laddar på som fan innan säsongen börjar. Jag menar, då är det viktigt att du vinner match ett, match två, match tre. Alla matcher blir mycket viktigare på sätt och vis. Sen visst, det kommer ju bli att folk laddar på i vet du, februari. Men då kanske man inte laddar på lika mycket, för då ser man vad man behöver för att klara ett slutspel. Ja. Så tycker jag. Det är det som är så bra.
Senast ett lag åkte direkt ur var ju 1986, det var AIK för övrigt. Och sedan dess så kan inte jag minnas hur många olika varianter vi haft på kvalmekanismer. Slutspelet i SHL har ju sett hyfsat lika ut. Alltså det skillnaden var att förr när jag var liten så var det fyra lag som gick till slutspel, och sen så utökar man det till åtta, och sen har det ju idag blivit tio lag då, så man har liksom utökat, och det är för att lagen vill ha mer cash efter säsongslutet. Det vill säga, är det bara fyra lag som går till slutspel, så är det väldigt många lag som spelar klart, och då har de råd att betala, eller inte råd att betala ut spelarlöner och så vidare. Men jag tycker vi kan testa det här några år, så får vi utvärdera och se då. Jag tror att det här slutspelet som Hockeyallsvenskan har fått slängt på sig i knät, att det kan bli svårt att sälja biljetter till kvartsfinalerna, för att det känns som att de gäller ganska lite.
Fast det är,
det är så tidigt skede.
Det är ganska svårt att sälja biljetter till SHL kvartsfinalen också.
Ja, jag kan hålla med om. Jag kan hålla med om. Men jag tror att det här kommer vara ännu svårare, för att det är så lång väg kvar innan de får spela om någonting. Och sen vill de ha bäst av 7 i de här matcherna. Jag funderar på, ska man inte gå ner på bäst av 5? Räcker inte det?
Ja, men jag känner i alla fall att då har man har gett och man har tagit lite grann det här förslaget i alla fall. SHL får ge upp en plats och Allsvenskan har chans att varje år få en plats. Så då känner jag så här.
Ja, de får ju en plats. Ja. Men i år har de ju tidigare, nu har ju alltid varit två lag som har möjlighet att gå upp.
Men ja, men har två lag någonsin gått upp då?
Nej, jag har tre lag för 4 år sedan när de utökade serien. Men det går ju inte att jämföra med.
Nej, precis. Så att, nej, jag tycker det är ett bra för alla parter faktiskt. Sen kan jag tycka kanske att sista platsen i SHL kanske ska åka rakt ut då.
Ja, han gör inga förändringar ABS med SHL i stort sett förutom lag 13-14. Hur skulle du vilja vrida till SHL?
Jag har ju sagt tidigare att jag tycker att 8 lag i slutspel räcker gott och väl. Att jag, och i så fall blanda in lite fler lag i kvalet neråt där, jag tror det är Schweiz, säger man så, som har en modell där tror det är 4 lag som kvalar mot varandra nere, där man till slut får fram ett lag som får kvala
fast
mot ett ganska, serie B-lag.
Det är svårt att åka ur Schweiz. Där har det känns nästan som att Jürgen Lindgren har styrt upp Schweiz jättebra.
Ja, men de möter ju ett lag. Men det jag menar att om man nu vill ha den här, jag har ju respekt för att man cashen ska in och att det behöver vara lite kvalmatcher och sådär, då skulle jag hellre se att lag 14, 13, 12, 11, jag räknar nerifrån för jag är så dålig på, de 4 då kanske gör upp ett negativt kval och att man lag 9 och 10 har spelat klart då, och de 8 första till direkt till kvartsfinal. Det är ju min modell på det hela. Om vi nu ska ha 14 lag i SHL, jag har ju varit inne lite grann på mitt förslag, grundförslag ligger väl 12 lag någonstans och 2 allsvenska serier med 8 i varje. Där tycker jag att vi bör hamna, om inte annat för att de allsvenska lagen ska slippa resa sönder sig under säsong och knappt hinna träna för att de ska sitta i bussar till Oskarshamn och Asplöv när det blir inte med längre, men Umeå och allt vad det är för någonting. Så att, jag hade gärna sett en lite mer regional allsvenska och en lite spetsigare SHL där det är lite färre lag.
Hur snäck kvalsen, blir det då, hade du tänkt att de som hamnar typ 9-10, de får någon typ av bonuspoäng också då, eller?
Nej, de har spelat klart, nu drar jag mycket i huvudet här, men 8 lag till slutspel, 9-10 spelar klart.
Men du snackar om det negativt kval, snackar du om där?
11, 12, 13, 14 ja. Negativt kval. Ja. Blir det 12, då tycker jag väl inte att då räcker det väl med. Om det är 12 lag, då är det 11 och 12 som får kvala och 9 och 10 och spela färdigt och 8 lag till slutspel. Om jag skulle gå ner på 12 lag då i så fall. Mitt första exempel var ju om vi fortsätter med 14 lag, då tycker jag att 9 och 10 har spelat färdigt. Och kör vi vidare, kör vi med 12 lag, då tycker jag att 11 och 12 får kvala och 9 och 10 har spelat färdigt. Mm. Det var nästan lika långrande som Thomas.
Hallå, är du klar eller?
Vakna till nu.
Men sidodebatt blev ju, och det här uppstod på Twitter under helgen här. Det var Siko, spelarfacket Siko. Vad står SIKO för, Tellan?
Ja.
Vad är det för förkortning?
Ja.
Svensk ishockeys centralorganisation.
Ja, exakt. Bra. Typ. Det borde du kunna, du som har pröjsat pengar där i massa precis. År. De gick ut och skrev en tweet, alltså mikrobloggen Twitter, om ni inte har det så kan det vara intressant. Gör det inte för seriöst på Twitter, för du kan bli uppäten. Men att de noterar bara så att ni vet, har vi spelare inte uttalat oss om serieutredningen. Vi har heller inte blivit intervjuade om serieutredningen. Och det här blev en vattendelare. Många stora twittrar där ute, Tellqvist, Karlsson, Figren, gick ut och tyckte att men vi måste väl också få tycka till. Och så vidare. Och många ni fick lite mothugga Tellan från läsekretsen och tyckte att ni kan väl bara skriva på det här Instakonton eller Twitter hela tiden.
Ja, men så var det. Och det är väl det som är så härligt med att man får tycka olika. Men,
men varför tycker du att de ska fråga spelarna då?
För spelarna har så stor del inom hockeyn. Att de borde få vara med och tycka och tänka genom SIKO naturligtvis. Så att, sen kan man ju diskutera om man tycker att spelarna kanske skulle skrivit ihop någonting och gått ut och tillsammans med alla andra gjort någonting. Men jag tycker definitivt att de borde fått med. För det gäller ju ändå spelarna också. Med upp- och nedflyttningar hur som helst.
Men nu har du möjlighet att säga ditt här. Vad, om du fick vrida till Olas förslag då, vad har du för små förändringar som ska vi göra? Eller stora förändringar?
Nej, men rent generellt så tycker jag att det är ganska bra. För det är både givande och tagande från Allsvenskan och från SHL. Att man ger bort en plats och man får en plats. Det är ju det som fans har skrikit om också. Att ligan börjar bli förstängd eller vad som helst. Men nu, nu finns det ju verkligen möjlighet att gå upp och ner. Och samtidigt då som man så fint säger att det finns ju hockeyns DNA, det här med slutspel och såna grejer, att det blir ett slutspel. Och när man vinner då hockey allsvenskan, så när man ska vara bäst, som det ofta är på våren, när det delas ut medaljer, så får man en plats i SHL.
Hur roligt hade du tyckt att spela en förlorarfinal mot ett annat SHL-lag där förloraren spelar i, ja, blir degraderade?
Ja, men det är väl det jag är lite inne på, kanske att den sista i SHL kanske åker ut rakt ut då.
Men det är inte skönt som spelare, framförallt du som varit målvakt, att ha en andra serv? För det här blir ju en andra serv.
Det blir en andra serv, det blir det. Men ja, jag vet inte hur kul, jag har sagt det tidigare också, så att de här kvalmatcherna är ju bara ångest för alla som är inblandade. Liksom. Det står så himla mycket på spel. Det är kontrakt och det är gud hans måste. Det såg vi bara nu på Karlskrona, de åkte ut. Det var ju massa med spelare som hade SHL-kontrakt som nu får åka runt och spela i Allsvenskan igen. Så att, det är tufft för många. Så därför tycker jag också att spelarna skulle fått med och tycka och tänka lite grann om det här. För att det handlar om spelarnas karriär och kontrakt också, det här med upp- och nedflyttning.
Mm. Spännande. Tror ni att det här kommer klubbas igenom då? Det vill säga när det blir årsmötet här i juni, tror jag att Anders Larsson och styrelsen där och medlemmarna, jag vet inte hur stor medlemskara är som går på det här årsmötet, kommer det här, ja, blir det så här?
Jag tror allsvenskar kommer att tycka att det är ganska okej.
Okay, nej, de tyckte inte det var okej.
Okay. Du tror inte det? Nej, men jag tror...
Med både sportchefen och vdn, och de tyckte inte att det här var okej.
Okay. Nej, okej. Okay, ja, men jag tror att det blir mothugg säkert från SHL också. De kommer nog vilja ha någon typ av kval. Att man får en andra serv, om man säger så, mot de allsvenska lagen.
Ja. Vad tror du, Abis?
Jag tror som du, Thomas, faktiskt. Här. Jag tror att SHL är mer nöjd av allsvenskan med det här förslaget. Och jag tror att det har ganska stora möjligheter att gå igenom i stora drag det som är nu, i och med att SHL har relativt mycket makt. Distrikten har mycket makt, och det är ju stort sett förbundet som har, där Ola har lagt fram den här utredningen. Hockeyallsvenskan har ganska liten makt, så att mycket talar väl för att i stora drag blir det här.
På söndagen, igår då, när vi bandade den här podden, så skulle jag väga och spela innebandy, vrickade foten för övrigt. Precis innan jag drog iväg där, så skickade HB ut ett pressmeddelande att man gör en förändring i tränarstaben. Johan Lindbom, som för 18 månader sedan hissade Lemat efter en dramatisk match 7, final 7 mot Brynäs i Kinnarps Arena, får lämna sitt uppdrag, bli arbetsbefriad. Intressant är här också att HV för ett år sedan skrev faktiskt ett nytt kontrakt med honom. Så om jag har det helt rätt nu, så har han kontrakt den här säsongen, och jag tror, är det 2 år till?
1920 har han kontrakt till. Så 1920. Att, det blir det här och ett år till.
Precis, ja. Mm. Det vill säga att för ett år sedan så tyckte de han var duktig, HVs ledning, Johan. Och sådär. Så att, ja, det är lite oväntat att det blev en förändring där. Och det innebär, de gjorde också en Brynäs-lösning, om man får kalla det för det. Det är andra klubbar som gjorde tidigare än Brynäs. Det vill säga att ASS-tränaren Stefan Lilleslund tar över headcoach-jobbet, och Niklas Ram flyttas väl upp från tredje tränare till andra tränare. Det är väl den stora förändringen. Blir du förvånad, Abris?
Jag säger som vanligt, både och. Resultaten har ju inte alls varit som man hade förväntat sig från HV. Även om jag hade tippat dem en bra bit ner i tabellen, så trodde man inte det skulle vara så här dåligt. Å andra sidan så har vi väl känt att Johan Lindbom har haft ett ganska stark ställning i klubben, inte minst efter SM-guldet. Så att det skulle, hade någon sagt till mig i augusti att han skulle få sparken, så hade man väl inte riktigt trott på det. Men som det har utvecklat sig, och som man ser den här trenden, att det är många som drar in den livlinan. Det är en enkel lösning. Sportcheferna klarar sig undan lite grann på att de har värvat ihop dåliga trupper i många lag. Nu säger inte bara HV, utan man får en kortsiktig lösning ofta. Man räddar säsongen på det här, och då gör man det. Sen kommer väl baksmällan oftast efteråt. Det är ju inte direkt lag som sparkar tränare i parti och minut som är framgångsrika i svensk hockey. Vi kan väl ta Skellefteå, Frölunda, Växjö som tre exempel. Många tränare har de sparkat senaste 10-årsperioden. Det är Janne Karlsson i Växjö kommer jag på så här på raka arm.
Men det har gått väldigt bra för
dem. Ja, jag vill säga det. Alltså, de här klubbarna som Modo, Brynäs är där nu, HV där, stor allians på tränare. Det blir inget bra. Jag kan säga det på en gång. I längden blir det inte bra.
Nej. Det gäller att ha en struktur i hur man spelar. Det har inte bara med tränarna att göra. Och nej, det kändes som att indikationer är på att HV behövde en ny röst med alla de här lite äldre, mer rutinerade spelarna som finns i HV, så behöver något.
Du var inne förra veckan, eller om det var 2 veckor sedan, tällarna, att du tyckte att det var konstigt att man flyttar upp en ASS-tränare, och det var konstigt också lojaliteten hos ASS-tränaren. Varför tror du Lillis liksom, som varit med i 100 år i elithockey, varför tror han liksom väljer att bli uppflyttad och inte kliva av själv också?
Nej, det som jag sa då, jag får lite dåliga vibbar alltid när det är så, för det är ändå de som har jobbat tillsammans under längre tid, och så helt plötsligt då så kommer ASS-tränaren och tar över. Här har ju Lillis varit med under längre tid också, så att, nej, det är klart att, men det är en enkel lösning under kort period. De tittar säkert på någon annan lösning inför nästa år, men just nu så är det här de har.
Vad ska HV vrida till då?
Ja, vad ska de vrida till? De behöver naturligtvis en det blir ju inte en ny röst, men de behöver få igång fötterna lite grann. Det var lite det som det var. De har sett lite tröga ut. Jag såg matchen mot Malmö. Jag tycker att den matchen kunde de faktiskt ha vunnit. De spelade helt okej den matchen, så att det är väl lite så här stolpe ut just nu för HV.
Det HV behöver få igång är målskyttet. Alltså det är ju helt frapperande. Man har gjort minst mål i SHL. Man har 43 mål. Mora och Timrå har gjort fler mål än HV. Örebro har gjort fler mål än Timrå. Eller än HV. HV är sämst skottprocent av alla lag i SHL. HV har ju tredje sämst powerplay i SHL. Offensiven är ju... Det är ju där den stora utmaningen, och det är det som förvånar mig lite, för Stefan Lund har ju ändå haft ganska stort ansvar offensivt. Han och Johan Lindbom är de som har haft offensiven. Nu ska han gå in och ha huvudansvaret. Ja, man flyttar upp Jonas Holmström då från J20 som är en skicklig skridskotekniktränare, har jag förstått det som. Sen är jag inte helt hundra på vilka förmågor han har att få fart på HVs offensiv. Det är ju ingen hemlighet att HV skjuter mycket och så, men man har ju väldigt svårt att göra mål, få in pucken, tycker jag, i det här heta området där så många mål görs.
Ja, det blev en korsig debatt om HV71, det vill säga att de ändå på något sätt lite för matcherna, om man kan säga att man före match att man skjuter mycket skott. Kan man lita på det att, ja, men de spelar ändå bra fast de förlorar?
Nej, det kan man ju inte göra, och framförallt inte över 19 eller 20 omgångar, utan Corsin har ju visat sig över tid att det är en bra fingervisning på om lag är framgångsrika eller inte. Däremot finns
det
ju alltid...
Vad menar du över tid?
Ja, en säsong åtminstone, om vi räknar på det.
Men ska man kolla på HV:s Corsi-statistik för förra säsongen då, eller?
Nej, men du måste ju ge, alltså, du ser ju det att de har en bra trend nu efter 20 omgångar, men man kan ju inte slå fast att bara för att de har en hög Corsi så innebär det att de ska ligga högst upp i tabellen. Men över tid, fortsätter man ha mycket puck, fortsätter skjuta mycket, så brukar det betala sig. Samtidigt så måste man ju ha en viss kvalitet i det man gör också. Man kan ju inte bara skicka skott och tro att det här kommer att lösas, utan det handlar ju också, det är därför det finns många olika sätt att mäta statistik, och att man definitivt inte bara bör snöa in på själva korsen, utan att man ska se andra saker. Hur många kontrollerade ingångar har vi i anfallszon till exempel? Hur många passningar in i det här heta området har vi? Hur många avslut?
Men korsen kan ju också luta sig mot lite alibiskott, kan jag tycka.
Ja, men såklart att det kan vara så. Men
ett alibiskott måste ju särskiljas från ett liksom riktigt farligt skott.
Absolut, och därför är det ju väldigt viktigt att använda olika sätt att mäta det här, och framförallt så har ju det Corsi har varit hyfsat träffsäkert på är ju över tid och över en säsong, så har man ju sett det att det, i de flesta fall så stämmer det ganska bra, men däremot så att slå fast efter 20 omgångar att HV har bästa Corsi men ligger långt i tabellen, därför stämmer inte Corsi, det blir ju väldigt skev debatt, tycker jag.
Ja, jag håller inte riktigt med det. Hur gick det för Växjö i Corsi i fjol? De vann guld.
Ja, jo. Vad menar du där?
Jag ska dubbelkolla nu i alla fall här. Men som jag tror så hade inte de bäst Corsi i alla fall i serien. Men de vann ändå guld.
Ja, du måste ju inte ha bäst, men det som säger är ju att du, har du sämst course så är ju chansen att vara topplag ganska låg. Sen finns det ju som sagt andra sätt att mäta det här på. Det kan ju vara att Växjö kanske toppar statistiken med inspel i slottet då, eller i heta området. Man kanske har flest avslut på mål inne i det området, och sådana saker väger ju naturligtvis ännu tyngre. Mina ögon.
Det som man mäter, som du säger, det är hur många gånger man dumpar pucken in och man åker in med pucken. Sådana grejer har gjort jätteskillnad. Åker man in med pucken så har man mycket större chans att komma till ett farligt avslut.
Ja. Växjö hade väldigt bra kurs i fjol, så alltså, det var väl, i alla fall i grundserien. Alltså, det var väl, de hade ju någonting väldigt bra på gång där. Men sen också, de hade ju också Robert Rosén och Elias där som hittar varandra väldigt bra. Och de
har ju ganska bra namn. Det gäller bara att få igång de här killarna också.
HV gör minst mål i serien. Inget ont om Mora och Timrå och Örebro och så, men att HV är sämst av alla lag målskytte framåt. Jag har kritiserat vissa forwardsvärvningar så, men det bör man ju naturligtvis inte vara.
Men det är väl också så att de saknar väl kanske de här ledarna i laget. När de vann guld senast, så hade de Lias Andersson och Filip Sandberg och Tedenby i någon typ av andra kedja eller tredje kedja. Och alla som vet Filip Sandberg, även fast han kanske inte är den äldsta i laget, så är han ganska tuff, en ganska hård ledare. Alltså han har lite det här Petrasek Davidsson, Stefan Liv stuket i sig, att man ska ge järnet hela tiden. Och det kanske har blivit lite för mycket mys över årets HV-lag. Jag vet att du har varit inne på det också. Och vi ser om det kan bli en förändring nu. Om Lillis kommer in, han kanske byter ut lagkaptenerna eller gör någon förändring. Jag kan gissa att han försöker lyfta Filip nu i hierarkin på något sätt för att sätta lite, öka kravbilden på lagkamraterna.
Men som spelare så finns ju, när det går lite dåligt, så finns ju en tendens att man lutar sig tillbaka och så pekar man finger på huvudtränaren och sådär. Nu finns ju inte den fallskärmen längre, utan nu är det upp till spelarna att gå ut och bevisa att vi ska förtjäna våra kontrakt och vi ska vara liksom stolta över att bära den här tröjan och driva det här laget framåt och, som du säger, göra mer mål och skapa mer målchanser och sådana grejer och hjälpa till defensivt också. Så att nu är livlinan borta för HV.
Nu har 2 av 14 huvudtränare fått sparken. Vem, om det blir någon, vem blir nummer 3 i svensk hockey eller i högsta serien SHL som får lämna? Får jag säga ett namn först?
Gör det.
Ja, och ni får inte ta samma.
Nej.
Ja, jag tror väl att Mats Lust dagar i Mora är räknade. Anders Forsberg börjar liksom knapra in på Lust territorium och närma sig mer och mer och står mer och mer i båset, mer och mer delaktig och så vidare. Så att, jag tror att Mora har slagit rekord i antal förluster i rad på hemmaplan. Det är lite förvånande att de inte gjort en förändring där. De kanske väntar till landslagsuppehållet i december. Men jag tror att Lust kan bli arbetsbefriad inom kort.
Jag tror, ja, Mora var en bra in, men jag tror att Niklas Sundblad i Örebro ligger halvpyrt till också nu. De har inte fått den raketeffekten som de ville ha när de fick in Niklas då, Sundblad, utan de har legat
tredje år också nu.
Ja, de har legat på ganska samma nivå nu under 3 års tid, så att jag tror att han ligger lite pyrt till.
Men hur gör det där då? Tror du att de, jag menar, i Mora känns det ganska självklart att det är Anders Forsberg som tar över taktiktavlan. Men vem ska Örebro liksom trycka in? Ska de befordra Niklas Eriksson och göra en Brynäs-lösning eller vad?
Det känns som att det är ganska hett nu, så varför inte? Jag är för dåligt påläst på vilka tränare som finns där ute och vad de har för på juniorsidan. Om de har något intressant där som de kan lyfta upp och försöka köra klart det här året igen och börja om på nytt då. Men ja... Babis, har du någon namn där till Örebro? Men jag vet inte. Det...
Nej, men det är väl mycket som talar för att Niklas Eriksson i så fall blir den som tar över där. Den här trenden, då har vi 4 klubbar då, som vi har nämnt. Brynäs, HV, Mora och Örebro. Och där har vi väl egentligen interna lösningar rakt igenom då, i så fall. Den största anledningen till det är ju, tror jag, att marknaden ser ut som den gör. Det är svårt att hitta kvalificerade tränare den här tiden på året. Finns för säkert en ekonomisk aspekt i det också, att man har liksom en lön som man redan betalar ut på en sparkad huvudtränare, och det är ju, är väl också en liten del i det, men framförallt tror jag att det är svårt att hitta något annat. Så att för mig är väl Niklas Eriksson definitivt ett namn som kommer upp om Örebro nu tänker göra någonting. Ja, ni tog ju de två hetaste namnen, ja. Där. Jag skulle vilja, då får jag väl, det är mycket troligt. Mats Lust skulle jag nästan säga först om jag hade fått välja där, men jag säger väl Leif, ja då.
Leif.
Ja, någon av dem. Någon av dem.
Okej.
Okay. Ja, Strömberg eller Karlsson.
Strömberg eller Karlsson. Ja, Karlsson, ja, precis,
ja, ja.
Och när vi ändå kommer in på, när du ändå nämner Leif Karlsson, så kan vi väl hasta över till det som har skett också förra veckan som är intressant. Det är att Thomas Johansson, gamla Djurgårds- och Linköpingsbacken, har gått in i rollen som general manager för Leksand. Är det här bra eller dåligt?
Jag tror att det är bra för Leksand att få en röd tråd genom hela organisationen på det sätt som man vill spela, med tanke på den rotation som har skett där också på tränarsidan. Utan det är ju det som Thomas och Jocke då kom in med i Djurgården, att det ska finnas en idé hur man ska spela genom hela organisationen, och då behöver man inte bara anställa tränare som kommer på sina egna idéer hur man vill spela, utan det finns redan en plan hur man ska spela, och då behöver man bara ta in en tränare som förstår idén med hur man ska spela och sen anamma den och vara egentligen en bra person i rummet.
Jag tycker att det är en spännande lösning av Leksand, måste jag säga. En av de piggaste lösningar Leksand har gjort på länge. Om Thomas Johansson orkar jobba så hårt som det kommer att krävas, och om det fungerar att inte vara på plats i Leksand hela tiden. För om jag förstått det rätt så ska ju han veckopendla.
Ska veckopendla och bo på Leksands resort, campingen där. Det är ju så att finns inte så mycket hus eller lägenheter just nu i Leksand. Kanske blir en förändring om några år där i Leksand. men just nu så tvingas, eller ja, en del tycker nog att spelarna bor i campingstugor, och de har även tryckt in Thomas Johansson där i en campingstuga. Ja, jag håller med, det är en utmaning att få ihop det med familjelivet här i Stockholm och så vidare.
Men utöver det så är det den typen av sportchefer med de visionerna och de instrumenten och så som jag tror att är lite framtidens sportchefer faktiskt. Där man sätter en spelidé och där man har en tydlig grundidé hur föreningen ska uppträda och hur föreningen ska spela.
Men ska han komma in nu och liksom riva upp golvet och förändra allting? Ska man inte bara komma in och analysera och sen till nästa säsong ha en femårsplan?
Jo, men det är fördelen, tror jag, för honom, eller vet, det måste det ju vara, är ju att han har gjort den här resan med Djurgården. Han vet ju att den fungerar, och han behöver ju inte börja från noll, så att säga, utan här handlar det ju om att genomföra mycket av det de har gjort i Djurgården. Sen finns det ju alltid nyanser mellan olika föreningar och så, men jag tror det är en otrolig trygghet både för Leksand och för Thomas att det har visat sig fungera. Det de vill göra med Leksand nu har man gjort med Djurgården.
Men samtidigt också Djurgården, ja, de tränar hårt kan man säga. De åker väldigt mycket skridskor och ser väldigt starka ut i matcherna. Men de har ju ett spelarmaterial som är grymt också. Alltså, de kan ju, alltså, nu är ju Engqvist justerad, Josefsson justerad och så vidare. Men ser man på deras lag,
men om du tittar,
det är så grymt, ja. Ja, du kan fortsätta tälla.
Ja, men om man tittar på spelarna som de plockade in i år också, så är det ju bara att titta på vem trodde att Benson skulle göra den här poängen. Vem trodde att liksom
Lilja.
Ja, du har Alsing också som back, ja, som trodde liksom. Så det har ju liksom, man föds ju in i det här systemet att man måste jobba hårt för att utvecklas, och känner man då att man utvecklas så får man ju självförtroende. Ja. Och får chans att spela med puck, det är det folk vill göra liksom.
Ja, jag håller inte alls med det där riktigt. De har plockat in ett par toppnamn, de har gjort med Enqvist och Josefsson, men om man tittar på
såhär, Dick,
jag har knappt spelat. Alltså Robin Norell skadat gott, Tom Nilsson skadat gott, Jesper Pettersson, alltså de backarna som har tagits in där, det var ju knappt något annat SHL-lag som ville ha det.
Backsidan ser ju bara sådär ut också. Så.
Ja, men de spelar,
man får behålla SHL-spästa målvakt Adam Reideborn.
Ja, det har man väl gjort. Det var väl ingen som ville ta i tång bara Reideborn heller efter att han har varit i Modo i stort sett.
Jo, men han kunde ha signat med NHL förra sommaren.
Ja, jo, men Djurgården har ju utvecklat spelare. Det är det det är frågan om. De utvecklas i den miljön. Jag tittar på de här backarna nu som spelar väldigt mycket sarg ut under Tellans tid, så ser man ju på dem att man gör ju saker med pucken nu. Man klarar ju att göra bort sin gubbe. Man gör och kan spela vidare och verkligen vara konstruktiv. Man har ju utvecklat spelare där. Det är ju inget snack om
ett
det.
Ett annat exempel tycker jag är Urbom på sätt han spelar nu. Ja. Jag menar, han är ju det är som natt och dag för bara 2 år sedan jag var. Det var ju crosschecken och åkte och spelade på
en massa fulutvisning. Men jag tycker ändå de forwards som har fått in. Väldigt, alltså ganska bra konkurrens på forwardsidan också nu när Jägaren Fjällbro har kommit tillbaka. Du har bröderna Davidsson, du har Benström som man inte visste skulle han bli utlånad, och så visar sig att i powerplay har det synkat helt perfekt.
Ja, men det är inga tillfälligheter. Men juniorkedjan med Davidsson, den är ju fostrad där i Djurgården. Den har man ju fått fram mycket via det här där man har använt samma arbetsmetod som i A-laget. Och sen, som jag säger, Lilja väldigt frågasatt, och de här som har räknat upp där med Alsing och Bemström, de har gjort bra spelare. Lite som Skellefteå gjorde från början på sin tid där. Plus ja. Att man spetsade det med riktigt hög kvalitet.
Men ni menar att
Leksand
ska alltså utbilda duktiga hockeyspelare, och kanske om 2 år när det är frukt, då ska de ha chans att gå upp i SHL?
Absolut, Leksand ska ju bygga långsiktigt. Det är ju min
fulla
övertygelse.
Men det gör man ju inte allsvenskan.
Men det här är ju ett sätt att spara pengar på också. Bygger man upp en juniorsida med bra hockeyspelare och utvecklar dem liksom. Tänk dig bara, som en grej som är Djurgårdens, tänker att de vill ju ha mycket folk från Stockholm liksom. Tänk att få liksom folk från Dalarna stanna kvar i Dalarna och Leksand. Här får man en utbildning.
Fast det är inte, alltså inte vad man kallar för materialet att plocka från i Stockholm är mycket större än vad man har plockat från i Dalarna.
Det är klart att det är lite större ut, men samtidigt, jag menar, det är ju det som man vill ha som fans. Det har vi snackat om tidigare också. Man vill ju gå och se grannens pojke spela för Leksand och sådana grejer. Och då får man en tillhörighet till någon klubb, att klubben tror på mig, de vill utveckla mig och de vill göra att jag ska lyckas i framtiden. Så jag tror på hela det konceptet.
Sen nu, jag som ett hällande, så undrar jag liksom, Thomas Johansson, är han den här? Är han Henrik Evertsson, Lasse Johansson, Roger Rönnberg, den här som jobbar som nästan maniska när det gäller liksom att jobba? Orkar han liksom dra det här?
De har jobbat bort sina familjer, om du nämner också.
Ja, det vill jag inte gå in på, men det vet du bättre än mig i så fall. Men jag tror väl Roger Rönnberg har fru och barn i alla fall. Men
han är inte sportchef.
Nej. Men vad tror du där? För det är ju sån... Har han den...
Jag tror att Tjomme kommer behöva någon som stöttar honom, definitivt. Det kommer han göra om man ska väcka och pendla fram och tillbaka. Men det Tjomme är bra på är att en väldigt tydlig idé. Han är väldigt noggrann med det han gör. Och just det här med statistik och grejer, det är ju sådana grejer som man älskar att hålla på med. Sen vet jag inte hur pass bra han är på att bygga lag och såna grejer. Det var ju Jockes jobb i Djurgården. Så det är en fråga som man behöver ställa naturligtvis. Men det vet väl alla. Gör man någonting som man tycker är riktigt kul, så blir det inte jobbigt heller.
Nej precis. Han sa 3 saker som jag tyckte var bra i en intervju med DT, där Thomas Johansson, som måste läsa upp angående det här med spelfilosofi. Då säger han, nummer 1, man ska ha en utvecklande spelfilosofi. 2, man ska ha en framgångsrik spelfilosofi. 3, man har en filosofi som folk tycker är roligt att titta på. Alltså utvecklande för spelarna, den är framgångsrik över tid, där man vinner matcher, och den är rolig att titta på. Jag kan känna igen mycket i det här med Djurgården när jag ser dem, och jag är så långt ifrån en stockholmare man kan vara, men jag tycker att de spelar en rolig ishockey.
Samtidigt är det där, ja, han säger det bra och lyckas han med det så jättebra, men det är ju lite så som alla vill ha det. Alla sportchefer vill ju bygga ett lag med produkter från det här området. Alla vill spela rolig hockey. Har du någon gång,
de har bevisligen lyckats.
Har du någon gång hört en sportchef säga vi ska spela en negativ och tråkig hockey?
Nej, det har jag väl inte gjort, men jag har ju sett många som har misslyckats i alla fall med att spela rolig hockey och utbilda spelare. Så det har jag gjort, och där har jag väl sett att Djurgården har ju hittat någonting i alla fall som gör att
skillnaden här är väl också, om jag missförstår mig det, alltså oftast är det väl tränaren som sätter spelidén, och här är ju liksom att det finns en spelidé i hela organisationen. Så att kommer in en tränare, så behöver han inte liksom ha sin egen spelare, utan det är den här idé, alltså den här.
Men det är jag menar, ska han börja applicera det här direkt? Är det inte bättre att vänta det nästa år? Alltså...
Han kommer ju börja applicera små grejer. Det var ju det som hände när Säcken var i Djurgården också. Jag var med under den tiden. Men gjorde man ju lite små justeringar hela tiden. Man ökade träningsdosen, man började tänka på ett speciellt sätt. Och sådana grejer. Så att, och sen,
men vi sa så att år 1 så gick det inte så bra för Djurgården. Jag minns att jag gjorde någon intervju med dig där och vi pratade lite. Och ni hade väl någon bra session, men sen så dippade laget.
Första året från när vi kom upp från Allsvenskan, så gick det ju väldigt bra fram till december.
Sen
var det den här klassiska som jag tror Timrå och Mora går igenom nu också. Det här med att det blir tufft liksom, och de andra lagen har börjat.
Men var det inte så att ni tränade för hårt också? Att ni var trötta?
Ja, men det året så var det faktiskt inte så mycket farligt. Jocke spelade ju fortfarande då i första året. Och andra året så la Jocke ner och gick över på sport. Det var då det började liksom, då började de titta på andra tränare i Djurgården och sådana grejer. Så Säcken var väl kvar för att täcka upp lite det året liksom. För de inte hade något namn klart.
Och jag menar på att det kanske tar lite tid.
Ja, men det tror jag Leksands fansen måste vara. Alltså då måste de nog tänka efter att det kommer inte hända, och du kanske inte kommer gå upp till SHL direkt nu, utan det här är ju en lång process. Det är bara att kolla vad Djurgården har varit nu. Det är väl, var det 2 eller 3 år sedan de började med det här liksom. Och nu ligger de på den här nivån. Så att, men det tid det tar. Sen kommer det vara upp- och nedgångar. Ett år kanske går bra, andra året kanske går mindre bra, beroende på hur många spelare som försvinner och sådana grejer.
Viktigaste för Leksand är ju absolut inte att ha bråttom. Det har man ju testat så många gånger förut. Det viktigaste är att skapa en framtidstro, att alla som jobbar runt klubben och alla sponsorer känner att det är en positiv trend, att det går uppåt. Det kanske inte går jättefort, men att det ändå finns något och så verkligen blir bra över
tid. Jag håller med dig. Det är ju det som är det bästa, och om man väl skulle halka upp, att man är mogen för, att man är beredd på vad som kommer att ske. Men igen, förklara för sponsorer, fans, till dag i Allsvenskan. Vi ska inte ha bråttom, vi ska gå upp om några år.
Ja, men då blir det ju halshuggen. Ja, men det handlar lite om hur det ser ut också. Om kommer upp i egna talanger, spelar man en underhållande hockey och vinner fler matcher än man förlorar i alla fall, så tror jag inte att det måste gå upp direkt. Utan då ser man ändå att nej, men det här är på rätt väg, och det är väl det man vill se med Leksand. För det finns ju en grym potential i den föreningen om man kan få ihop den sportsliga biten.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ja, pojkar, nu får ni välja. Vill ni köra quiz? Det var till succé förra veckan. Tellan vann med 2-1 mot Abis, det vill säga svarade rätt på tvåpoängsnivån. Och Abis på ett poängsnivån. Eller vill ni köra tabellspaningen, där vi går igenom, vi kommer fokusera på SHL-tabellen just nu. Vad vill ni göra?
Jag säger nog quiz. Jag tycker det har varit så mycket så här tunga, långa. Vi behöver nog lätta upp lite med en quiz, tror
kan
jag.
Kan vi tänka nu efter allt det här?
Succé-quizen, kan man säga det. Jag har pluggat spelares husdjur nu hela veckan. Så att jag ska
det kan jag säga att det är bra gjort. Det är jättebra gjort, för att det kommer att komma upp ett husdjur även idag, så att säga. Liksom. Men vi ska kolla, vi har ju på sociala medier här hur folk trodde att det går. Det vill säga vem som är favorit. Vi ska bara dra upp den för att se om vi hittar på det här, hur tabellen är just nu. Ni har ju fått rösta på Twitter här, i alla fall. Det kanske inte var miljoner som valde att gå in och rösta då, men just nu 59% tror att Tellan vinner och 41% tror att Abris vinner. Hur känns det att ha favorittrycket? För det hade du nog inte förra veckan, Tellan.
Många djurgårdare som lyssnar på oss, tror jag.
Ja, vi får se. Men vi hoppar väl in direkt. Och det är kanske lite på spåret-aktigt det här. Det är alltså första ledtråden är värt 5 poäng och den sista är 1 poäng. Och jag kommer läsa upp alla ledtrådar för att ni lyssnare får vara med på den här resan också. Och Abris och Tellan kommer skicka rätt svar när de känner att de kan det här, eller tror att de kan det här, på sms till mig. Så, 5 poäng. Är ni beredda?
Ja, så beredd som man kan vara.
Absolut.
Ja. Född 1986 i Väckelsång. Första ordet som huvudpersonen sa var krabba. Personen har aldrig gjort mål på Tellan. Pissenkelt.
Krabba, det borde man ju ta det på.
Men då är krabba inte som i djuret krabba, utan när han sa krabba, och nu avslöjade att det var en han, så var det att det här var dåligt. Det här var inte bra.
Okej. Nej. Jag kör 4. Kör 4 poäng. Jag känner att jag är på väg.
Ja, men jag börjar lokalisera i alla fall. Ja.
Mm. 4 poäng. Det är en man, men det hade jag redan avslöjat. Och han är en forward och han gör sin 9:e säsong i SHL. Vad gör du nu, Abris?
Jag tänkte skriva svaret.
Okay.
Får jag göra det?
Ja, okej. Okay. Spelat 22 landskamper.
Han är i SHL nu alltså. Han gör 29, så då var det fel.
Han är man, han är forward, gör sin 9:e säsong i SHL och spelat 22 landskamper hittills enligt Elite Prospect.
Jag chansar.
Va? Nu har ni pratat ihop er, garanterat. Va?
Nej, jag måste gå på attack. Det här kan bli fel. Men jag måste chansa. Jag kan inte åka på förlust 2 gånger i rad och hamna på 1 poängsnivå. Jag har kört. Jag har svarat.
Jag är så jävla dålig på namn bara. Namndyslektiker. Ja, men kör nästa då.
Och då kommer huvudpersonen själv läsa upp 3-poängsnivån här då.
Jag har ett fint spelsinne, sägs det. Hade en magisk säsong i Västerås 08-09. Första husdjuret och enda hittills är hunden Nixon. Namnet kommer från att alla i familjen skulle ha ett namn på N.
Pils enkelt.
Det står helt stilla.
Jag vet att jag har rätt på 4 poäng.
Jag får ner på enpoängsfrågan på mig, tror jag.
Du kan inte 3:an, eller?
Nej.
Då tar vi 2:an då. 2 poäng. Lirar i Luleå.
lirar i Luleå.
Ja, alltså han spelar hockey i Luleå. Luleå hockey som leder SHL.
Ja, det förstår jag.
Ja, jag skickar.
Men du kan ta en poängsnivån också om du känner.
Ja, men får jag en poängsfrågan också, för jag är inte säker.
Ja. Fast du får ju chansen på 2 poäng. Vi kan ju också räkna ihop era poäng och så avgör vi den, så avgör vi liksom en storbästare när säsongen är slut. Så ja, att jag ska inte pressa dig. Du får göra som du vill.
Ja, men kör en poängsfråga också.
Denne Niklas har haft lekstuga i många anfallszoner med Per Albrandt. Hör du besviken?
Jag vet inte hur man stavar det med.
Ja, vad duktig den var. Vi har 2 rätta svar. Niklas Olausson var den som vi efterlyste idag. Och Abris tog det alltså på 4-poängsnivån och Tellan på 1-poängsnivån, får jag säga då. Ja,
ja.
Vad var det som gjorde att poletten föll ner?
Väckelsång.
Jaha, du tog, men det var ju redan på 5 poäng.
Ja, precis. Men jag höll på att studsa lite där. Jag tänkte först, det var ju smålänning då. Då tänkte jag först Robert Rosén där faktiskt. Men sen var det något på 4 där som fick mig att tänka på Larsson. Jag kommer inte ihåg 4 poäng som jag läste det. Men det var någonting. Johan spelade SHL fortfarande, så ja. Var det. Så att då sprack ju Rosén. Och sen har han gjort 22 landskamper. Det kändes ungefär som Larsson.
Ja, just det. Bra. Ja. Ja, Väckelsång var jag lite orolig för om jag skulle ta med det. För det är ju ingen... Det är ju ingen.
Jag vet att han alltid gör bra matcher mot Växjö. Gör massa poäng mot Växjö så där han kommer hem. Och han har kompisarna på plats där. Och mamma och pappa.
Ja, och jag vet. Jag pratade med Niklas i helgen. Och då frågade han om Leifby var med. För han sa att säger du Väckelsång så kommer Leifby direkt veta vad det är för något. För det är visst en grannby till Leifby.
Ja, det är nära Tingsryd eller sånt. Okay. Jag har ju bott där nere i Blekinge. Så att jag har lite koll på geografin där nere.
Ja, men vad kul. Och hoppas att ni lyssnare också. Lyssnare fick gnugga era geniknöl i alla fall. Och det här fortsätter väl med, eller hur?
Absolut, det var jättekul det här.
Ja, skitkul. Fortsätt. Kan vi ta några målvakter någon gång, eller?
Vi får se vad vi kan hitta på. Vad Fadde Forö kan trycka fram. Tabellspaningen. Ni lyssnare vill att vi pratar mer om tabellen och eller vad vi tycker har varit viktigt i senaste veckan, och då har vi visserligen gjort med serieutredning och HV71 och så vidare, men nu ska vi prata lite mer kanske med det som sker på isen. Och om vi nämner SHL idag, så har ju alltså lagen spelat 20 matcher och Malmö och Linköping har spelat 21 matcher, så vi har inte en tabell just nu den 26 november som är i harmoni. Men om ni ser tabellen, vi börjar med Tellan, vad tycker du om den? Vad är du förvånad över och vad är du så att säga lycklig över?
Lycklig över? Nej, men någonstans så blir jag faktiskt lite lycklig över att Malmö ligger så högt upp med tanke på deras...
Varför då? Det är ett lag som kanske inte ger så jättestort avtryck i hockey.
Nej, men de har ändå tänkt lite annorlunda i år jämfört med flera andra lag.
Sänkte ju sin budget.
Sänkte sin budget, valde bara att ha svenska eller... inte svenska spelare, men de valde att alla ska förstå svenska omklädningsrummet. Bara en sån grej tycker jag är ganska coolt 2018 liksom. Och där har ju, alltså ska man sätta ut någon MVP än så länge, så tycker jag nog att Peter Andersson som tränare i Malmö har gjort det fantastiskt bra med det gänget han har där och får dem att driva i stort sett varje kväll. Det är häftigt faktiskt. Och jag menar, de borde inte ligga där. Vi var ju ett sånt lag när vi kom upp. Det var så här som en klassisk, vad brukar man säga, humlor. De ska inte kunna flyga, men de gör det ändå. Så att det är lite det jag känner om Malmö också.
Tror ni att Malmö som lag har svetsat sammans av den katastrof och tragedi som Jesper Mattsson har varit med om?
Absolut, det är jag helt övertygad om. Och Erik Forsell hade ju också en tuff period, lagkapten förra året med sitt barn. Så att de här sakerna har definitivt svetsat ihop laget. Och jag tror Malmö också har använt det, om man kan säga så, för att svetsa ihop laget och göra gruppen enormt stark. Och det är ju ingen snack om att det är det. Det är ju intressant. Det är ju två lite, ska man säga, gnuggalag som ligger i toppen. Man undrar lite grann hur länge det ska hålla för Luleå och Malmö. För jämför jag med Djurgården och Frölunda som ligger närmast efter, så tycker jag väl att det är de två lagen som har visat den största spetsen så här långt. Medans Luleå och Malmö då har väl varit de två starkaste kollektiven. Men jag undrar hur länge kollektivet står emot den här spetsen som ändå Djurgården och Frölunda tycker jag har.
Kan man säga att Malmö har haft lite stolp in också? Jag räknar till att de har 6 segrar den här säsongen på straffar och på övertid också. Det är många poäng. Tar man bort 6 poäng där, så är de nere alltså på, ja, nästan, då är de på plats 10 i tabellen.
Mm. Straffar ju en skicklighet också.
Och Brynäs har 6 förluster på straffar och förläggning. De har inte vunnit en enda.
Ja, då hade Brynäs nästan varit kanske legat
i toppen. Nej, men det är väl klart att det inte är, det är väl klart att det inte är tur. Det är väl, de har väl spelat ihop sig till dem. Sen är väl någon av segrarna kanske och någon av förlusterna kan man väl räkna på tur och otur, men i stora hela så de här tabellerna och sammanställningarna ljuger ju inte över tid.
Ja, men det som är häftigt dock, de åkte på en riktig jäkla käftsmäll här mot Skellefteå för några matcher sedan. De torskade med, var det 9-0? Ja. Jag menar, och sen kommer tillbaka och liksom fortsatt hitta tillbaka till spelet. Sen om man följer vissa av spelarna på Instagram eller vad som är, så verkar det som att de har kul tillsammans. De verkar hänga rätt mycket med varandra. De åker inte bara till träningen och så åker hem bara till sig, utan att de försöker åka fika eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det är rätt ovanligt i storstäder.
Är jag taskig som säger att de inte har några stjärnor? Ja, kanske.
Nej,
förutom målvakterna.
Så är det ju. De har ju inte några stjärnor. Det kan man väl vara ärliga med att säga. Däremot har de ju lite som Djurgården tycker jag också byggt mycket på lite Malmö-spelare där. Och då räknar jag in Köpenhamn i det området också. Eller danskarna som är där också. Att det är rätt ovanligt där. Men det är ju många spelare som är från området där. Och det tror jag också är en medveten strategi som man har, som också har hjälpt till att man går väldigt bra. Luleå är också ett sånt lag som har skeppat iväg väldigt mycket utländska spelare. Brendan Mickelson och Ryan Johnston fick ju liksom sparken här inför säsongen exempelvis. Man har skickat iväg flera utländska spelare sen Thomas Berglund kom dit. Så att de två klubbarna jobbar väl ganska lika. Jag tycker väl Thomas Berglund och Peter Andersson, två bra tränare som dessutom har, framförallt i Malmös fall, en väldigt bra komponerad tränarstab som jag tycker jobbar väldigt, får ut maximalt av materialet.
Hur långt kan det bära? Eller fel, vi ställer frågan så här, vi släpper Malmö lite, men när du ser tabellen Abris, vad känner du för något? Att det här är ju häftigt, det här måste vi prata om, det här är underbart med årets SHL.
Nej, men det är ju mycket det vi har pratat om, tycker jag. Det är lite spetsfart kontra alltså, man funderar lite grann på Djurgården Frölunda, hur står det sig mot Luleå och Malmö i ett slutspel. Jag tycker Växjö är en kombination av de här sakerna. Växjö är lite maskinmässigt men har ju också en spets i det de gör, så att de här fem lagen för mig, Skellefteå lite osäkert på hur de kommer att få ihop det där,
och som har en väldigt bra trend, Skellefteå sist.
Ja, de har en väldigt bra trend och förlorade mot Växjö senast. Så att jag skulle vilja säga, jag tror att Djurgården, Frölunda, Växjö. Jag tror att Luleå och Malmö får svårt ändå att vinna tre matcher i ett slutspel där.
Malmö har visserligen visat varit ganska bra slutspelslag.
I alla fall en kvartsfinallag har man varit bra. Sen har man ju haft det tuffare i semifinal. Så har det ju varit. Men i kvartsfinal har man ju varit mardrömsmotståndare, där man slagit ut både Frölunda och Växjö i kvartsfinal. Topptippade lag. Men sen haft inte riktigt orkat i semifinal. Jag tror för att lyckas. Och Luleå gjorde ett väldigt blekt slutspel förra året mot Brynäs där i åttondelen. För att lyckas gå längre så tror jag att du behöver ha mer spets än vad de här två lagen har.
Mm. Jag vill nämna lite Rögle också. Vi har varit inne på det tidigare, men att de var ju, när vi gjorde podden för några veckor sedan, så var vi helt inne på att ja, vad händer? Ska de kicka Abbots? Alltså, förstår, vi drog i alla krislinor eller alltså krisrubriker som fanns. Och nu har de spelat upp sig och på något sätt liksom, ja, några poäng till och de är topp 6 och så vidare. Och jag tycker att det är väldigt sällan man ser ett lag. Jag menar, Rögle är ju inte Skellefteå om man säger så. Även fast de har en del stjärnor i laget där. De har värvat ganska starkt också. Men att de bara vände trenden utan att sparka tränaren, det tycker jag är lite roligt. Och det är friskt att det går också att på något sätt bita ihop och få till ett trendbrott där. Och i Rögle så är det väl kanske att de rutinerade spelarna har tagit ansvar. Plus att målvakterna där, Pogge och Kolpanen, har liksom hittat något sätt att stoppa puckar.
Mm. Ja, men de har spelat bra. Jag menar, kolla statistiken här igen då. De har 7 tre poängar på sista 10 matcherna, så det är otroligt starkt.
Det är ju bra att du tar upp Rögle, Thomas. Det är ju, jag var ju väldigt osäker. Man var ju ett riktigt kritiskt läge där med en orutinerad tränare som inte riktigt har fått med sig laget. Man hade en ny förvärv som var tänkt att toppspelare som inte var på isen. Man hade en jättedålig inledning som jag kände att det kommer nog att krävas att man bygger om laget lite grann för att kunna klättra i tabellen. Nu har man ju inte gjort det heller, utan man har kört vidare på sitt och tagit enormt mycket poäng på de här senaste 10 matcherna om vi räknar på ett sånt streck. Jag tror att En anledning är att det jag hör från Ängelholm är ju att Cam Abbott fick ändra sin ledarstil lite grann, att han fick, det var mycket
där hänga ut.
Ja, men lite så, alltså sluta hänga ut spelare.
Men vem kunde ändra honom, för han har ju brorsan som sportchef.
Kommer från spelargruppen där man har nog tagit till sig en del av det, för hur det än var så var det ju inte bra. Jag hör också en spelare som vi har varit lite kritiska mot där med Ted Brithén, att han har tagit, ja, och dessutom tagit väldigt stort ansvar på sidan av isen, att han har varit den som kanske har hårdast drivit det här, att det är vissa saker vi måste förändra i, och även Cams ledarstil måste förändras till viss del, både spelmässigt och verbalt, vi säger så. Jag tycker Rögle spelar lite mer med pucken nu. Jag tycker man kommer till bättre chanser också tack vare att man har lite mer kontrollerat in i zon och sådär. Så att är starkt då Rögle, och
starkt också som tränare då, första året, att liksom inse och liksom lyssna på gruppen också. Det är också tydligt på en
så vet jag inte dynamik. Hur det har gått till, om man blivit tvingad till det, eller om man har liksom haft den självinsikten, eller hur det har varit riktigt, men på något sätt så har ju ändå spelarna kunnat fått fram lite åsikter där, vilket inte var helt enkelt under de första månaderna.
Rent spontant så känner man ju att med tanke på att han inte spelade för allt för länge sedan, så borde han ju liksom ändå känna ganska mycket för hur spelarna känner i den här situationen också, att han tar åt sig det liksom, att han kanske tycker att han borde vara, att han var lite för hård i början liksom, och sen kanske ändra sig lite grann.
Ja, det är nog svårt också när man hittar sin identitet, ja, som absolut. Tränare. Man behöver nog göra lite misstag och så innan man hittar sitt sätt att leda lag. Man tror nog att det är mycket enklare än vad det är när man är spelare själv och in och leda ett lag.
Om, när vi gör sista podden inför jul, vilket lag leder SHL och vilka två lag ligger 13-14 i SHL då?
Ja, 13-14 tror jag inte vi kommer se någon större förändring.
Du tror att, men du har ändå Timrå som kan, nu är just nu är Örebro Mora då,
ja, så att säga. Jag såg Örebro Djurgården lite grann också. Det såg inte alls kul ut alltså. Det såg nej. Jag får inte riktigt grepp om Örebro faktiskt.
Ja, och det som var intressant är, jag såg i presskonferensen efteråt, då sa Sundblad det här, Niklas Sundblad, huvudtränare för Örebro, det klassiska, och det är kanske det som gör att jag tror att han ligger pyrt till också. Han tyckte nästan att de gjorde en bra match. Och då försöker han rädda sitt eget skinn på något sätt, att de gör bra grejer i matchen. Det är lite, jag håller med dig, vibbarna där för Örebro. Men jag tror ändå att Timrå, jag vet inte, jag har svårt att se att med det spelarmaterialet, en spelare som har över 100 000 lön, det vill säga relativt okänt laget, det är ett hockeyat svenskt lag.
Vem är det som är över 100 000 där då?
Målvakten.
Svedberg, ja det är givet. Ja. Det är ingen mer som har över 100 000, det är du säker på.
Guter hade över 100 000, men han, honom skickar dem till Luleå då.
Finska backen.
Men resten har bara femsiffriga löner. Ja, men då kan det vara någon artistlön där som är utfördelad, alltså okay, som gör att det blir lägre. Men det har jag fått från bra håll, att de har bara en spelare som har sexsiffrig lön då. Och då innebär det att det är ett hockeyallsvenskt lag. Men tror du att Örebro Tällan kommer ligga kvar där nere på en näst jumboplats eller en jumboplats, eller tror du att Timrå kommer ta över Örebros position?
Ja, om de inte gör någon förändring så det ser lite tufft ut. Alltså jag får liksom ingen grepp om Örebro. De har ju de här Näckeve och sådär. Tar de någon ansvar alls liksom, och kliver fram och inte bara gör poäng liksom, eller är de bara där för att de ska spela av sina kontrakter?
Och vet du vilket lag Örebro möter nästa match? Den är svår.
Växjö kanske.
Ja, det är inte rätt alltså. Men vilket lag leder SHL då när vi gör vår julpodd?
Ja. Är det jag som ska svara igen?
Jag kan säga Djurgården då.
Ja, du säger Djurgården.
Ja.
Jag bara slipper tälla och säga Djurgården där. Så att
det blir samma hela Djurgården. Tiden. Ja.
Nej, men Djurgården är väl ett bra tips. Nu får vi se länge Jakob Josefsson blir borta och hur de drabbas av ett eventuellt JVM-uppehåll där. Vilka får de med till JVM, du som är bra? Benström lär väl komma med, va?
Ja, det måste vara Bemström där på. Det är väl enda jag kan komma på just nu. Jag har väl inte Davidsson-bröderna är ju för gammal där och så det är väl Bemström bara. Jag får väl ta en snabb.
Men han har ju nyckelroll i powerplay. Han står
jo, men nu pratar vi juluppehållet, va, och då hinner vi vara med till juluppehållet. Eller hur långt pratar vi nu?
Jo, jag vet, men det är 6 matcher sen som han blir borta igen i alla fall.
Ja, men det är efter vi har satt våran tabell.
Ja, julpodden, då är han säkert med i alla fall.
Vill ni fortfarande höra eller ska skita i det?
Nej, men säg. Du är med här. Du är med.
Ja, du är viktig för oss.
Ja, tack så mycket. Schysst. Frölunda säger du.
Frölunda. Ja, bra. Vilka tror ligger Jumbo då? ABS är ganska tråkig.
Ja, men jag kör Mora och Timrå då.
Perfekt. Ja, men då har nog P.O. Larsson avverkat en mil. Och vi har gjort vår våra 60 minuter här i poddstudion och vi börjar kännas lite färdiga med den här veckan. Och tack för att ni lyssnar på oss och tack för att ni är med oss och tack för att ni stöttar oss på sociala medier. Vi hörs igen.